ödestimmen. Dokumentärserien där vi hör ögonvittnen och drabbade berätta minut för minut efter en stor dramatisk händelse.
Och jag minns bara att jag springer liksom ner för en backe egentligen, så hör man ett som ett tåg som är på väg emot den.
Annandag jul 2004 svepte den kraftiga tsunamin in mot flera länder i Sydostasien.
Det är ofattbara krafter, som en mycket kraftig atombomb.
Vi ska gå riktigt nära tidpunkten för när flodvågorna kommer. Vi ska försöka förstå vad som gjorde att det var så ofantligt svårt att hinna i skydd.
Vad är det? Vad är det?
Det såg ut som att det rest sig klippor eller land på något sätt. Så det såg inte ut som en våg.
Kom, vi måste ner. Vi måste väck.
Och då fattar man ju att det här är någonting som inte stämmer. Men vid den här tidpunkten är redan för sent.
När den stora vågen slår till 2004 är det mycket få människor som ens har hört ordet tsunami. De varningstecken som naturen ger är därför nästan ingen som lyckas tolka förrän det är för sent. De länder som drabbades värst var Thailand, Indonesien och Sri Lanka. Det här var också en av de största katastroferna som drabbat svenska medborgare. 543 svenskar miste livet i tsunamin. De flesta av dem var turister som besökte semesterorten Khao Lak på Thailands västkust.
Det ligger precis vid havet, en helt gudomlig sandstrand, långgrunt.
Ödestimmen börjar den 26 december 2004 klockan 10.
Det går en liten flod genom området, som en liten bro som man går över när man går till sina bungalows.
Jag heter Erik Roll och reporter i det här avsnittet är Olivia Sandell.
Arne Bivrini är här tillsammans med sin familj, hustrun Annika och deras två döttrar, Hanna snart 6 år och Julia 9,5. Familjen har firat jul här i Khao Lak och idag är det annan dagen. Arne har försökt att få till lite sovmorgon under juldagarna, men just den här morgonen var det inte barnen som väckte honom tidigt, utan Annika.
Hon säger att det är någon som knackar på dörren. Och jag går upp och frågar om det är någon utanför dörren, men nej, det är ingen som svarar. Och sen så tar jag en så här badtoffel och stoppar in under dörren så att den inte, för den stod och skallra. Det var ingen knackning, utan den stod och skallra. Det är något litet jordskalv eller någonting sånt, så jag, och gick och la mig igen. Och Annika tyckte att det känns som att sängen skakar, så här. Nej, jag känner ingenting, så jag.
Skakningarna som Annika känt, det första tecknet på att det här inte ska bli en normal dag, var inget som någon i familjen fäste någon vikt vid. Samtidigt på stranden har många redan slagit sig ner på handdukar och i solstolar.
Det var en absolut fantastisk dag med klarblå himmel och alldeles vindstilla.
En av dem är Ann Hageus, som även hon åkte till Thailand över jul tillsammans med sin familj, hennes man Bertil och deras tre barn, Julius 11, Gösta 9 och Karin 4. Ann ligger och får en massage på stranden medan barnen leker bredvid henne. Bertil har blivit sjuk och ligger på hotellrummet och vilar. Idag är sista dagen på semestern och om bara några timmar ska de lämna Thailand. Väskorna står redan packade på hotellet. 4-åriga Karin leker nu på stranden, klädd i favoritklänningen. Nästan det enda plagg hon vill bära.
Och den kallade Karin för kungaklänningen, för den var gul och det var hennes favoritklänning. Så den hade hon då, tack och lov, satt på sig den här dagen.
Den här klänningen kommer senare att ramas in och hängas på väggen i Anns sovrum. Som ett minne av vilken stor roll den spelade i katastrofen, som om bara någon minut kommer att drabba familjen. Men än så länge är klockan bara strax efter 10. Men Ann märker att människor stannat upp på stranden med blicken ut i havet.
Vattnet hade så att säga dragit sig ut som med värsta ebben. Och jag kommer ihåg att det hade varit då fullmåne dagen innan. Så jag tänkte att det var därför som det var påverkat på något sätt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det som händer nu är ett förlopp som startat redan för ett par timmar sedan. Något som gjorde att Arnes fru Annika trodde att någon knackade på hotellrumsdörren tidigt i morse. Men det har inte skett här i Khao Lak, utan långt ute till havs under Indiska oceanen väster om ön Sumatra i Indonesien, där två tektoniska plattor möts. Jordskalvet har troligen märkts av fler än Arne och Annika, men vad det är som är på väg att hända kan ingen föreställa sig. De har inte heller nåtts av informationen om att en jättelik våg redan slagit över öarna utanför Indonesien och tagit med sig hela samhällen där tusentals människor precis mist sina liv. Klockan är nu 10:10 och på stranden står turister och ser fascinerat på hur havet beter sig märkligt.
Ingen riktigt förstår vad som händer. De flesta tar ju fram sin kamera, tar bilder och börjar filma. Och, ja, vi står ganska länge och bara tittar.
Det här är Viktor Israelsson. Han är vid den här tiden 12 år gammal och de man står här på stranden tillsammans med är hans mamma och pappa och hans storebror Lukas som är 14 år och lilla syster Sara, 7 år.
Pappa är den som filmar egentligen och liksom tar bilder. Jag märker att min mamma är lite mer så på sin vakt, lite skeptisk och undrar vad som händer. För vi ser ju att i horisonten så är det som en vägg som närmar sig, men ingen uppfattar riktigt vad det är för någonting.
Längre bort på stranden står en Stefan Kyn, en tysk turist med videokamera som filmar vad han tycker ser ut som en märklig och mäktig våg.
Och det är så kort tid, ne?
Ja.
På videofilmen som är publicerad på YouTube av tyska morgontidningen Bild ser man den kraftfulla vågen röra sig i hög hastighet mot stranden.
Det är flossen unterwegs. De blir rausgezogen.
Stefan Kyn och de andra turisterna som finns runt omkring honom har ännu inte insett vidden av vågens kraft. Barn leker fortfarande på stranden och flera turister simmar i det korallblå vattnet vid strandkanten.
Boah, jetzt bricht die da hinten heftig. Guck mal. Guck mal, wie die da brechen.
Hon som masserade mig slutade massera och började prata med sina kollegor väldigt snabbt och lite upphetsat sådär, så att jag satte mig upp och liksom, vad är det som händer?
Även anser från sitt ställe på stranden något långt borta i horisonten.
Det var liksom beigebrunt aktigt, så det såg inte ut som en våg så att säga, för en våg kan man tänka sig har ju vattnets färg, men det här var ju mer jordaktigt, så det såg ut som att det långt hade rest sig klippor eller land på något sätt. Och då började folk, det började bli lite oro. Och jag sa då till Julius och Gösta att ja, men spring efter pappa och hämta kameran. Det här kan vara liksom lite spännande att filma, eller filmkameran.
Barnen springer upp till Bertil som ligger på hotellrummet och vilar och berättar att en våg är på väg som de vill fånga på film. Men Bertil anar oråd.
Och han då, som en gammal seglare, tyckte att det där lät lite konstigt. Och han tittar ut genom fönstret och ser då långt ute så ligger det ju två stora militärbåtar som visar sig tillhöra kungafamiljen, tror jag. Så han ser hur de liksom, vågen kommer i kapp dem och de liksom reser sig upp och bara liksom dyker ner.
Klockan är 10:24 och 12-åriga Viktor och hans familj står och tittar på precis samma båtar.
Thailands prinsessa bodde vid närliggande hotell, så kustbevakningen låg ju utanför, ett par hundra meter ut. Och då ser vi hur den här båten då börjar röra sig mot vad vi då inte vet är en våg.
Från fönstret i hotellrummet ser Bertil hur militärbåtarna kastas upp och försvinner in i vågen.
Och han förstår att det här är inte normalt, för det är absolut vindstilla och det är en klar blå himmel. Och ändå så kommer den här enorma vågen.
Längre bort på stranden fortsätter Stefan Kynn att filma den märkliga vågen.
Ja, det är båt här, det är militär.
När vågen översköljer de två större militärbåtarna förstår allt fler på stranden att det är något konstigt med den här vågen.
Vad är det? Das Boot ist gekentert da hinten, Schnicki. Das Fischerboot da hinten ist gekentert.
Badgäster och lokalbefolkning som varit och arbetat på stranden packar ihop sina saker och springer hastigt upp från stranden. Bertil på hotellrummet förstår också att något farligt är på väg att hända.
Så han springer ner och möter oss, för vi har liksom börjat dra oss lite grann upp från stranden. Och så skriker han bara liksom att vi ska springa.
Och då fattar man ju att det här är någonting som inte stämmer. Men vid den här tidpunkten är redan för sent.
Kom, vi måste los. Vi måste weg. Nach hinten, kom. Vi måste nach hinten.
På hemmavideon filmad av den tyska turisten Stefan Kynn ser man hur människor nu springer för sina liv.
Lass uns los.
Ja. Tsunami.
Ja. Ja.
Den här paniken växer mer och mer, och så vi springer utan att veta var vi springer ifrån överhuvudtaget. Och jag kommer ihåg att Karin ramlar, Bertil tar upp henne och vi börjar springa uppåt, men ingen vet varifrån. Och nu är vi liksom minst 100 meter, 200, alltså vi är långt upp från stranden.
Klockan är 10:25 och Arne och hans fru Annika ser inte det som alla på stranden nu förstått. De är upptagna med att förbereda sig för ytterligare en härlig dag på stranden. De har redan badkläderna på sig och barnen ligger på sängarna medan Arne och Annika smörjer in dem med den vita krämen som är tänkt att skydda dem mot det som de fruktar mest idag, solen.
Så att det är en hel business där med att rodda ihop familjen. Jag stoppar i mina kontaktlinser och sen så märker vi liksom att det är några som ropar och skriker ute.
Deras hotellrum har en stor glasvägg som vetter mot havet. Men de kan inte se själva stranden, för det är palmer i vägen. Men när de tittar ut för att ta reda på varför människor utanför är så upprörda, så ser de vattenmassorna som forsar mot deras hotellrum. På några sekunder förändras den lugna semesterkänslan i hotellrummet. När de ser ut genom fönstret är synen som möter dem surrealistisk. De ser vatten överallt som stiger upp mot väggarna. Det går 1000 tankar i Arnes huvud. Vad är det som håller på att hända?
Jag har någon sån här bara ryggmärgsreflex att när det är jordbävning eller något sånt så ska man ställa sig i en dörrkarm. För där är man säkrast då, så att inte huset ramlar på en. Men det här vattnet, det kommer upp Vi bor ju på andra våningen och det kommer upp.
I hotellrummet med den stora glasväggen som vetter mot havet står Arne och Annika och barnen och trycker i dörrkarmen. Om de bara väntar kanske allt snart är över. Men vattnet utanför fönstret stiger.
Och Annika håller både Hanna och Julia i handen. Ja, det blev så något andäktigt. Bara väntan och sen så gick det bara några sekunder.
Allt går så snabbt. Ingen hinner reagera när trycket mot glasväggen blir för stort. Och i ett slag ger glasväggen vika. En vägg av vatten forsar rakt igenom rummet. En vattenmassa som slår emot dem med en enorm kraft och som tar med sig hela rummets innehåll. Annika, Arne och barnen. I samma stund som vågen fyller Arne och Annikas hotellrum och sveper iväg hela deras familj, så springer 12-åriga Viktor tillsammans med sin familj så fort de alla kan bort från stranden.
Min mamma tar ju min syster och de springer tillsammans. Sen är det jag, min bror och pappa då som springer. Alla springer på något sätt tillsammans, men alla är ju panikslagna och jag minns bara att jag springer liksom ner för en backe egentligen, så hör man ett som ett tåg som är på väg emot den. Sen så ser jag då hur vattenmassorna kommer och sen så är man i vattnet. Jag har ingen som helst uppfattning om var min bror är eller var min syster är eller mina föräldrar, utan helt plötsligt är man i vattnet och egentligen bara försöker komma över ytan.
Ann och hennes familj springer också. Bertil med dottern Karin och framför Ann springer sönerna Julius och Gösta. Ann håller fortfarande i en bok och en strandhandduk medan hon springer. Det är panik. Rädda människor skriker. I farten vänder sig Gösta om mot sin mamma.
Han är framför och han liksom tittar på mig liksom så här oroligt liksom. Och jag vet, det är typ jag manar på att ja, men fortsätt spring.
De har tagit sig en bra bit bort från stranden vid det här laget, men vet inte om det är tillräckligt.
Och folk är omkring oss och det är liksom väldigt, väldigt mycket panik och oro i liksom luften. Och sen vet jag att det kommer en pickupbil och den liksom backar och stannar till för att åka iväg. Och jag vet inte, jag får nog infall och säga, men vi hoppar upp på den här pickupen. Och ropar jag väl till Bertil som är på väg. Och sen så ska jag precis ta tag i kanten och hoppa upp. Och just då, och jag har liksom inget minne, men jag vet bara att jag slås omkull. Så att någonting sliter tag i mig och suger in mig under vattnet. Det är det enda minnet jag har. Och sen hamnar jag under den här bilen. Och så ligger jag där under bilen som då far iväg under vattnet. Och så ligger jag där på rygg och sen så bara, nu dör jag, liksom. Det var bara sådana kallt konstaterande.
Klockan är 10:30 och en vägg av vatten har med en enorm kraft slagit in över land.
Det är ofattbara krafter. En vattenpelare som kommer in mot land och river med sig allt som finns.
Det här är Reinir Bödvarsson som arbetar som seismolog. I sitt jobb undersöker han rörelser i jordskorpan och studerar jordbävningar. Reinir har, trots att det är jullov, skyndat in till sitt kontor i Uppsala. Där kan han se hur mätinstrument gått i taket när jordskalvet ute till havs registrerats.
Jämförelser som kommit då närmast i tanken som en mycket kraftig atombomb.
Likt tryckvågen från en atombomb som förstör allt i sin väg har vattenvågen slagit mot flera länder och skördat tusentals människoliv.
När den här vågen kommer mot land, då blir den högre och högre. Det vill säga när den kommer mot grindre vatten.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Om du kastar in bråte i en tvättmaskin och så hoppar du in i tvättmaskinen och trycker det på en snabb cykel på 15 minuter, så kanske man får en uppfattning om hur det var.
Halva timmen har passerat. Det har bara gått några få minuter från det att havet låg till synes lugnt och glittrande i solskenet till att det nu dränkt stora delar av Khao Lak. Människor kämpar för sina liv i det inferno som tsunamin orsakat. I samma stund som vattenmassorna krossat fönsterväggen i Arnes familjs hotellrum trycks Arne ut genom hotellrummets dörr.
Jag ser vattnet och sen är jag ute ur rummet. Det går så himla fort. Det bara trycks igenom och den här dörren till vårt rum gick ju inåt. Men den åkte bara ut och jag åkte med den. Och sen så... Det gick så fort. Och så jag åker ut i det där. Jag har bara badbrallor på mig. De åker ju av direkt när man liksom flyter med det här vattnet. Och... Jag måste ha haft väldigt tur som inte slår i först och främst den här entrén utanför, där det är då järnstaket och betongpelare och ett tak. Och sen är det en massa träd. För det är ju alltså, det är ju vatten upp till trädtopparna. Det vet jag inte då, men jag liksom bara åker med. Jag fattar inte vad som hände. Det var helt obegripligt. Och för mig var det så här, ska jag dö nu?
Var Annika eller barnen Julia och Hanna är, vet han inte. Just nu handlar det om att överleva.
Så jag simmar, liksom, det är ju jätteströmt. Jag simmar mot vad jag tror är uppåt då, och så kommer jag upp. Och då är ju vattnet strömmar och sen är det uppe, det är bara... toppen av palmer. Man ser inga hus, liksom ingenting. Det är bara att man helt plötsligt har kommit in i någon djungel. Och så ser man, liksom, jag ropar, först jag ropar det, Julia, Julia. Och så känner jag bara så, det är meningslöst.
Allt Arne ser är vatten. Trädtopparna som sticker upp avslöjar att han befinner sig ovan mark, men som nu ligger under ytan.
Ja, havet kom ju in över land och det blir ju liksom, ja, 5-10 meter djupt över den här halvön som är, den är kanske 3 kilometer bred eller någonting sånt. Och så att vattnet kommer in över anläggningen och halvön och Jag åker med den och sen så spolas jag ut på andra sidan den här halvön, ut i vattnet.
Bland allt bråte som far runt i vattnet lyckas Arne få tag på en wakeboard som han klamrar sig fast vid. Och med huvudet ovanför ytan kommer de ofattbara tankarna om att hans familj inte längre finns.
Hanna hade hjälpligt lärt sig simma med såna armpuffar. Jag kände att det finns inte en chans att de har klarat sig. Jag var helt övertygad om att jag var ensam.
Klockan är 10:35 och även 12-åriga Viktor kämpar för sitt liv i de starka strömmarna.
Där och då så man hinner inte tänka. Det är bara att man försöker få luft och hålla huvudet över vattenytan, men den ena sekunden när du är under ytan, sen så kommer du upp och det är allt ifrån bilar, stängsel, all typ av bråte, tegel. Allt du kan tänka dig är ju vattnet. För vågens kraft tog ju egentligen med sig allt i sin väg. Så vid det här tillfället så handlar det bara om att överleva. Allting blir ju liksom instinktivt, reaktivt. Man bara gör vad man kan för att få luft egentligen. Vid ett tillfälle så stannar inte vågen upp, men jag sköljs upp på en liten sandbädd eller vad man ska säga, och då ropar jag efter mina föräldrar. Det tror jag främst min mamma, men lika fort som jag har liksom kommit upp på benen så slås jag ner av vågen som kommer på nytt då.
Viktor kastas runt i vattnet, saker i vattnet slår mot hans kropp. Vid ett tillfälle hamnar han under det han tror är en dörr som hindrar honom att ta sig upp till ytan för att få luft.
Jag hittar liksom inte någon kant som jag kan dra mig upp och ge mig luft. Och ja, men det är väl ett sånt tillfälle då man kanske hinner tänka att nej, men det här tar det slut. Men i samma stund som man hinner tänka den tanken så får man tag på den där kanten och lyckas dra sig upp över ytan och få en gnutta luft och sen tillbaka under vattnet igen.
Vågens kraft går inte att stå emot och Viktor följer med när den slår längre in mot land.
Liksom vågens kraft avtar ju längre upp på land jag kommer. Så till slut så är kraften så pass svag att jag kan flyta med i vattnet, som att jag flyter i en fors eller någonting, och jag kan hålla mig ovanför vattenytan hela tiden och jag kan luta mig mot någon dörr eller någonting liknande som flyter. Och jag ser som bråte som har samlat sig kring ett större träd, och jag tar mina sista krafter och klättrar upp i det här trädet. Och jag minns att jag kunde inte gråta heller, för att jag hade såna smärtor av alla sår och som hade orsakats av allt bråte. Och såklart, jag hade fullt med vatten i lungorna och det var ju, jag var utmattad. Jag hade liksom ingenting kvar att ge.
Ann, som när vågen slog till hamnade under ytan under en pickupbil, har kastats mellan bilens fyra hjul innan hon mirakulöst lyckas ta sig upp.
När jag kommer upp så har jag vatten upp till midjan ungefär, eller låren, höften typ, och vadar runt. Och det är fullständigt kaos omkring. Och lite längre bort så är det som en flod där vattnet så att säga rinner tillbaka ut. Forsar det ut i havet igen. I det här forsande vattnet så far det med också en massa bråte och kokosnötter. Och jag vet att jag tänker att jag är så rädd att det ska vara huvuden, helt enkelt, som flyter ut. Alltså människokroppar som flyter ut.
Samtidigt som Ann kämpat mot döden under bilen har hennes man Bertil kämpat för att inte tappa taget om fyraåriga dottern Karin. Men kraften i vågen har varit för stark. I tumultet har vattenmassorna slitit henne ur hans armar. I ett kaos av vatten och bråte söker han efter henne i panik. Karin kan inte simma. I det djupa vattnet är hon chanslös. Men plötsligt får Bertil syn på något i ögonvrån. I det bruna vattnet skymtar han något han känner igen. Ett gult tyg med en svarta kungakronor på. Han lyckas få tag i ett hörn på tyget och drar allt vad han har. Upp ur vattnet kommer Karin, blöt och lerig, men hon lever. I samma sekund som Ann reser sig upp ur vattnet söker hon i blicken efter sin familj.
Och sen efter ett tag så ser jag Julius stå runt ett träd och håller liksom runt en palm. Och så ser jag Bertil och Karin runt en annan palm.
Ann ser i kaoset som råder att Julius, Bertil och Karin lever och inte verkar allvarligt skadade. Men var är hennes andra barn? 9-åriga Gösta. Var hon än ser hon bara förödelse. Döda kroppar. Raserade hus. Men ingen Gösta.
Alles kaputt. Nur die Hauptgebäude stehen noch. Die ganzen Bungalows. Alles weg.
Samtidigt har den tyska turisten som filmade vågen i början lyckats fly upp på en hög kulle med sin familj. Och därifrån fortsätter han filma. Hus, vägar, bilar, bussar. Allt är förstört.
Det är en katastrof.
Alla hus är ju i princip raserade. Folk hänger som klasar runt träden. För att det bara forsar vatten runt omkring och klamrar sig fast liksom runt träden. Och sen liksom tar jag mig fram till Bertil och sen bara, men var är Gösta någonstans?
Men Gösta syns inte bland de människor som tagit sig upp i träden.
Han finns inte där. Han skulle ha varit här. Han är borta.
10:45. Bertil och Ann turas om att leta efter Gösta, medan den andra tar hand om Julius och Karin.
Så bara går vi runt där och jag har skadat ryggen och foten och vi går runt där. Stöter på en dansk kille som bodde grannar med oss, och hans fru och lilla son var borta också. Så vi gick runt där och vi kom ner till vårt hus där vi hade bott, och det var bara betongplattan kvar av det. Det var alltså betonghus och det var bara betongplattan kvar. Det var knappt vi kunde orientera oss. Och vi gick runt, alltså du vet, man bara kunde inte ta in vad man hade framför sig. Och sen så var det folk som började skrika att nej, men ni måste upp härifrån, det kommer en våg till, ni måste upp. Så att då så kom jag tillbaka till Bertil och Julius och Karin. Och sen så bestämde vi då att ja, men okej, jag tog Julius och Karin och fortsatte uppåt. Upp mot djungeln och upp mot, så att säga, bergsfoten.
Tillsammans med en grupp människor går de upp i djungeln där de sätter sig och väntar. Oklart på vad. Tanken på att Gösta är försvunnen är ogreppbar.
Det fanns inga känslor på något sätt. Det var så... Ja, det fanns inget utrymme för det.
När Ann sitter här i djungeln med 2 av sina 3 barn stänger hon av. Känslorna som ligger där under går inte att hantera just nu.
Om man skulle känna, vad skulle man göra då? Vad är alternativet? Ja, alltså, jag måste bara tänka rent sådär teoretiskt. Ja, men det är att man skulle bli hysterisk och börja storgråta liksom. Men det känns så, det är för fjuttigt på något sätt. Eller det känns som det är större än det på något sätt. Det var bara för mycket.
Klockan har rört sig ett varv. En timme går mot sitt slut. En timme som förändrat allt har nu passerat. Nu sitter Ann i djungeln utan vetskap om vad som hänt med hennes 9-åriga son Gösta. Samtidigt sitter 12-åriga Viktor i ett träd, ensam, skadad och utan någon aning om var hans mamma, pappa eller syskon är.
Självklart så ser man ju saker som ingen ska behöva se egentligen. Det är händer som sticker upp över vattenytan, det är personer som allvarligt skadade. det är väldigt mycket liksom död och förödelse.
Och ute i havet flyter Arne ensam medan han följer med strömmen.
Jag är långt ute och ser liksom inga människor, inga båtar, ingenting. Och sen bara fullt med bråt i havet. Och då ligger jag där och tänker på att jag är ensam kvar i familjen.
Ödestimmen slutar här. En timme som förändrade livet för miljoner människor. Det här hände sen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Efter första timmen i Khao Lak har de flesta av alla byggnader förstörts. En av de militärbåtar som Ann, Bertil och Viktor såg ute till havs när vågen kom ligger nu på land ett par kilometer upp ovanför stranden. 12-åriga Viktor klamrar sig fast ensam upp i ett träd medan vattnet forsar nedanför. Varken hans mamma eller pappa syns till. En kvinna som hör honom ropa hjälper honom ner och tar honom till sjukhus.
Visst, jag var skadad och jag fick sedan läggas in på sjukhus, men att det kunde inte varit så mycket värre. Framförallt baserat på vad jag såg när jag satt i trädet och såg hur andra var skadade. Jag var i alla fall tillräckligt oskadd för att kunna gå på egna ben.
Arne, som ensam drev omkring ute till havs, tog sig till slut i land efter att de värsta vågorna lagt sig.
Det var fruktansvärt alltså. Det var helt vedervärdigt när jag väl hade kommit till sjukhuset och liksom kände att jag var på en säker plats. Jag kunde inte äta. Jag kunde liksom knappt dricka. Jag kunde överhuvudtaget inte tänka mig en framtid på något sätt.
När Arne ringer hem till Sverige för att berätta vad som har hänt så ringer han först till sin frus mamma. Hon säger då att en man i Thailand har ringt henne och meddelat att Arnes 9-åriga dotter Julia lever och att hon är på något av sjukhusen.
Och jag bara liksom ropar rätt ut bara, men hon lever, min dotter lever.
Hela tiden kommer nya siffror över antalet omkomna och skadade efter de jättelika flodvågor som drabbades.
En halvtimme efter att tsunamin drabbat Khao Lak, då går nyhetsbyråerna ut med att jordbävningarna orsakat en tsunami. Men informationen är bristfällig och felaktig. Det rapporteras under första dagen att 2 svenskar omkommit. Dagen efter kom nyheten att 10 svenskar dött. Räddningsarbetet blev också kaosartat. Svenskar i Thailand berättade att de inte fått någon hjälp alls från Sverige.
Förödelsen är enorm och turister har flytt till bergstoppar för att komma undan vattnet.
Det tillsattes senare en katastrofkommission för att utreda de svenska insatserna under tsunamin. Kommissionen gav den socialdemokratiska regeringen stark kritik för att den reagerat så långsamt med hjälpinsatsen. Utrikesministern Laila Freivalds gick på teater samma kväll som media rapporterade om tsunamikatastrofen.
I en intervju förklarade Freivalds att hon inte hade en aning om att så många svenskar brukar åka till Thailand över jul.
Tidigare idag kom en grupp svenskar med flyg till Arlanda. Den första grupp som evakuerats från kaoset i Thailand.
Flygplan efter flygplan fyllda med skadade människor lyfter från flygplatsen i Bangkok. Många av dem som sitter ombord lämnar landet utan att veta om flera av deras anhöriga lever. 12-åriga Viktor är en av dem. Och när han kommer hem till Sverige så vet han fortfarande inget om vad som hänt resten av hans familj.
Jag kommer ihåg att jag vid flera tillfällen i väntan på att vi skulle få någon information från polisen. Att jag slog min pappas telefonnummer om och om igen. Som att jag hoppades på att han skulle svara. Säkert hundratals gånger. Och jag gjorde allt här i smyg också, för jag ville inte att någon skulle se att jag gjorde det.
Viktor får hjälp och stöd av släkt och vänner. Och så en dag kommer ett oväntat besök.
Och det är två civilklädda poliser som dyker upp och som i en film liksom meddelar att ja, men din mamma är identifierad och hon omkommit. Och jag minns att jag springer ner i vårt garage och borrar ner ansiktet i en madrass och skriker. Liksom. Det blev så verkligt då. Det var ju verkligt innan, men det är det här ja, men dödsbeskedet. Det blir så definitivt. Om jag minns rätt så är det ju 4 olika knackningar på dörren från polisen. Där man meddelar att man har identifierat då antingen min bror, min syster, min mamma eller pappa. Det dröjer nog i alla fall februari, det kan vara mars till och med innan vi har fått all slutgiltig information om vad som har hänt med dem. Och sen var det jag kvar liksom.
Ann och hennes man Bertil flyger också hem till Sverige utan att veta vad som hänt med deras son Gösta.
Vi levde ju i den här ovissheten i 4 månader. Och sen i maj så hittades Gösta och kom tillbaka då i maj och kunde begravas.
Efter att Arne vårdats en stund på ett sjukhus i Thailand så tar han sig till flygplatsen i Bangkok.
Vi var en grupp människor som vi ville komma hem allihopa. Och till slut efter mycket om och men så kommer vi till flygplatsen.
Arne vet då inte var hans dotter är. Och när han står där på flygplatsen mitt i kaoset så händer något oväntat.
Så hör jag ju helt plötsligt då. Pappa! Och då är det ju en röst jag känner igen. Så att jag bara kastar mig över några bänkar där och tänker att nu kommer väl säkerhetspersonalen och lägga sig i klunga på mig, men jag bara sprang bort mot rösten och så får jag se då Julia som sitter i en rullstol blåslagen med konstig frisyr och en familj som hjälper henne och jag bara kramar om henne jättehårt och hon bara pappa jag trodde inte att du hade klarat dig. Så hon visste ju inte att jag hade klarat mig. Så för henne, alltså om jag var förtvivlad så var det ingenting mot vad hon var. Ensam i hela vida världen, inte 10 år fyllda. Och jag kunde se på henne hur livet återvände ungefär som det gjorde för mig. Hur hon bara liksom... det var som ett mirakel. Alltså det går inte att... Det faktum att hon hade klarat sig... Och sen att hon fick reda på att jag hade klarat mig på det där viset. Jag tror inte att en Hollywoodfilm kan toppa det faktiskt. Det var helt makalöst.
Jordbävningen i Indiska oceanen som orsakade tsunamin 2004 var en av de våldsammaste som någonsin registrerats. De flesta jordbävningar varar bara i några sekunder. Det här skalvet varade upp till 10 minuter. Det var också den dödligaste jordbävningen hittills. Enligt FN krävde katastrofen minst 223 000 människoliv. Någon exakt dödssiffra kommer aldrig att kunna fastställas.